Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Björk, jag måste börja idag med att be om ursäkt för att... för mycket kan man säga.
Okej, okay, wow.
Men också för att vi faktiskt inte hade något avsnitt förra fredagen.
Nej.
Och det är bara mitt fel.
Oj, ja. Det är...
Du kanske hör att jag har lite beslöjad röst.
Jag tycker det låter jättebra.
Tack. Men cool. Jag var lite sjuklig.
Åh, nej.
Så att jag fick återhämta mig och checka droger och annat. Och, ja, men det var bra för mig för att jag behövde fan vila upp mig från det här idoga poddandet. Så att, och då läste jag läste bland annat en bok. Mitt tema i livet är ju gubbnytt, som du kanske har märkt i det här programmet.
Ja.
Jag läste en bok som är sjukt mycket gubbnytt, eller gubbgammalt. Och det är en bok som heter Jag, Elton John.
Ja.
Skriven av Elton John och precis nyutkommen i Sverige.
Mm.
Och den är svinbra, jag måste bara säga det. Den är svinbra, men den är också en sjukjournal. Det är underbart att läsa. Han är väldigt kritisk mot sjukvården. Eller alla de här knarkdoktorerna som skriver ut saker och ting. När han till exempel själv försöker ta livet av sig genom att proppa sig full med Valium, då kommer det dit en läkare. Och vet du vad han skriver ut då?
Nej.
Lugnande. Han är alltså fullständigt sönder självmordsförsökstagen utav Valium. Och doktorn kommer hit och tittar lite förstrött på det här vraket som är nära döden och skriver ut lugnande.
Wow.
Det är inte jättebra.
Nej, så det är lugnande plus lugnande då, är
ja.
Så han ville igenom den sista dosen.
Den sista
den dödliga
dosen.
Oh wow, okej, men det är en så sjuklig bok alltså.
Ja, men den är extremt bra. Den är mycket bättre än den här filmen som kom om honom.
Ja, du vet, den som inte var så bra.
Nej, men den hamnade också i bakvattnet på Queen-filmen, Freddie Mercury-filmen. Men den här boken, alltså det finns en massa underbara... Alltså det är en poplektion.
Va?
För alla... Han är ju född 47 om jag minns rätt. Och har lyssnat på pop sen i mitten på 50-talet. Sen började han göra skivor. Slutet på 60-talet, 70 ungefär tror han kom i sina första skivor. Och
svinbra skivor också, hans 70-tal.
Ja, alltså de första, andra, tredje, fjärde, femte. efter Goodbye Yellow Brick Road har det inte varit så mycket. Men, ja, men det är ju underbara skivor. Alltså, men framförallt, ja, men han har en massa underbara historier om när han började som bluespianist åt någon fjollig kille som heter John Long, John Baldry heter han. Han är ganska känd. Och han, Long John Baldry, tittar så här. Varför kan du inte tala om att du är bög? För han var ju bög själv då, vilket ju var jätteovanligt. Men Ulf Lundell säger jag, Elton John,
ovanligt
visste
var det
inte ens att han var bög. Han visste inte, han var oskuld till han var 23 i denna icke-oskuldsfulla värld.
Ja, så att, och tid ja. Kanske.
Jag rekommenderar boken om Elton John, av Elton John. Den är, alltså den är...
Vad coolt.
Svinbra.
Vad roligt. Han är ju också väldigt gammal och har en väldigt lång karriär. Det känns spännande att han kommer med den här boken nu, kan jag tänka mig. För jag tänker så här, hur står sig rockbiografier? Eller liksom, är det intressant att läsa eller inte det? Just nu så kommer det ju väldigt mycket böcker i ett väldigt tidigt skede av olika personers liv. Ja. Inte bara artister och sådär.
Ja.
Alltså i 20-årsåldern skriver man biografier och sådär. Ja. Jag försöker förstå.
Har Peg Parnevik kommit med sin biografi till exempel?
Nej, men jag vet inte, men det känns ju som en typisk...
Det kommer de säkert att göra.
Absolut, absolut. Och de går ju att skriva, men på ett annat sätt kanske då. Ja. Än när man har en hel liv och också så här mitt i allt det där, olika eror i musiken som han har varit närvarande i. Och så. Plus att alla gillar väl... Elton John, han känns också som en älskvärd både artist och personlighet som alla tycker om.
Han uppskattar väldigt mycket människor som är snälla, märker man. Han är en vanlig arbetarkille från en förort i London, och han uppskattar just vänliga människor som inte bara håller på och försöker vara taskiga hela tiden.
Mm. Välkommet inslag tycker jag.
En rolig detalj är att han säger att Rod Stewart har en förvånansvärt fjollig humor. Mm. Det var ändå en otippad kunskap. Vad han nu menar med det.
Mm. Det får man kanske gräva djupare i.
Jag skulle vilja dementera en sak också.
Okej.
Jag har blivit påhoppad av människor som säger att... Vad fan förföljer ni Linnea Claesson för?
Vi?
Vi, sa jag. Ja. Haveristerna. Ni är haverikommissionen. Ja. Ja, men vi är inte haveristerna, säger jag då.
Nej, det
är några andra idioter som förföljer Linnea Claesson. Det gör inte vi, eller hur?
Vi skulle aldrig göra det. Alltså, vi är på andra sidan. Vi förföljer absolut inte Linnea Claesson. Och sen tycker jag, haveristerna tycker jag också dessutom, nu känner att vi kanske skulle kunna starta ett litet poddkrig här. Det är ju väldigt likt haverikommissionen, tycker jag.
Eller hur, de har snott det?
Exakt.
Oh, de försöker rida på våra framgångar. Det ska de skita i, och på våran proggiga framtoning.
Ja, det ska de verkligen. De ska ju liksom strunta i att ta vårt namn och dra det i smutsen genom att sprida åsikter som inte vi alls har.
Man kan väl säga att de ska skärpa sig. Är vi överens om det?
Ja, absolut är vi överens om. Men du, ja. Är du frisk nu då?
Allt är friskt utom min röst, tror jag.
Ja.
Men sen, alltså, jag har ju fått så mycket nyheter som bara kommer vällande. Jag är ju så omskakad över hur världen fungerar. Har du sett nyheten som kom precis när vi gick in i studion?
Ja, det har jag.
Vilken då? Vilken av dem?
Vadå?
Vilken av de två?
Att A$AP Rocky har designat kläder till häktet, Kronobergshäktets intagna.
Ja, eller hur? Fan gick det till?
Så bra.
Han är ett geni.
Alltså, det här är verkligen historien som aldrig slutar ge. Man trodde ju, i somras var det varje dag, trodde man bara, men nu har det här toppats av någonting. Det går inte mer.
Surrealismen var som i sin prydno.
Men
sen bara ökade på.
Ja, och det fortsätter. Och jag menar, jag tycker att det ökade på bara när man fick nyheten att han ju ska spela i Globen om ett par veckor bara.
Ja. Är det utsålt?
Det vet jag inte.
Nej.
Det kommer gå bra för den spelningen.
Det är säkert bara slurp.
Men du, vem sa, både här och i TV4 och alla, vart jag fick chansen att säga så här, det han ska göra är att boka en konsert på Globen för att komma
sig. Vem som sa det? Jag vet. Det var Anna Björk.
Ja.
Ja. Och så gjorde de det.
Ja, nu lyssnar på mig. Jag vill ha 75% av biljettintäkterna.
Men då kommer du få en fribiljett och få sitta bredvid alla specialinbjudna häktespersonalen, alla plitar.
Ja.
Det är bra.
Ja, men jag kommer inte få 75% av intäkterna, för intäkterna ska ju också då gå, har han sagt, till häktet. Alltså, han tror att han ska kunna skänka pengar till häktet i Sverige för att de ska reformeras. Ska man säga. Det är ju ändå speciellt... Ja. Han vet inte riktigt hur det fungerar i det svenska systemet.
Nej, men han har väl börjat lära sig det. Men du, A$AP Rocky är ju våran ena följetong. Den andra är ju Max Martin.
Ja.
Är du peppad och övertänd för att det är premiär, kanske typ om några minuter eller några timmar bara, på hans nya musikal. Hans första musikal i London, i West End.
Ja, alltså jag är faktiskt det.
Ja, du är det?
Jag är så peppad.
Ska du dit och skriva?
Jag önskar att jag ska det.
And Juliet, tror han heter.
Mm.
Och vet du vad de sa? Vet du vad de skriver i Daily Telegraph?
Nej.
Max Martins, i princip alla låtar, handlar om kvinnlig frigörelse och kvinnlig stolthet och feminism.
Ja, han sa ju det i den här intervjun som DN:s journalist fick göra.
Ja.
Alltså, så här är det. Max Martin, alla journalister tror jag som skriver om pop eller intresserade av pop eller av kända svenska människor överhuvudtaget har väl liksom någon gång försökt i åratal att få intervjua Max Martin. Och jag har ju sagt här och flera andra gånger, så jag drömmer om det och jag försöker faktiskt ganska ofta få till det också, och jag är frustrerad över att jag inte har det. Jag vill det väldigt gärna. Nej, DNs journalist fick göra en skitlång intervju med honom, typ den fjärde intervjun någonsin.
92
eller
sidor lång.
Den sista han gjorde, 92 sidor lång.
Nej, 27 kanske då.
Va?
Ja, det var väldigt lång.
Ja, du skojar liksom. Du lät som att det var 92 sidor på riktigt.
Om man ljuger tillräckligt trovärdigt så tror folk på en.
Jag läste den på nätet. Jag känner mig jätte irriterad på det. För att sist han gjorde en intervju var med Jan Gradvall och det var för Polarpriset. Så han var ju typ lite tvungen att göra den och så. Så det här kändes lite mer... Ja, nej men det är lite bittert. Sa ju han och att han och hans fru hade skrivit på den här musikalen och att den skulle vara feministisk och så vidare. Mm. Lite gulligt, men jag
Daily
är asförbar.
Telegraph har svalt det betet, kan jag säga.
Jo, men det är på en stor scen och ska nå ut brett. Så ja, det blir det säkert svinbra. Jag älskar Max Martins låtar, känner jag nu.
Ska vi sluta förfölja Max Martin ett tag nu?
Men vi får väl åka till London och titta på...
Ja, vi kan göra ett avsnitt där.
Ja.
Bra. Nu börjar det likna något.
Verkligen. Okej, så får det bli.
Hoppas att den är i alla fall väldigt bra.
Mm, men den bygger ju på liksom hela ens uppväxt, eller vad säger du? Slåtar.
Ja, i alla fall din. De människor i din ålder jag känner, de gillar bara Peg Parnevik. Men du, vi måste ha lite matnyttigt.
Jag tror matnyttigt. Dina barn gillar, ja.
Mina barn gillar Aqua och dålig style.
Mm.
Nej, det gör de kanske inte.
Nej, men
de gillade faktiskt Aqua och Spice Girls, mina barn. I alla fall ett av dem.
Ja, då kanske lite Backstreet Boys.
Min äldste son, han hade en väldigt speciell musiksmak. Vi måste prata om något matnyttigt nu, något seriöst.
Mm.
Vad vill du prata om? Vill du haverera?
Ja, det vill jag. Till skillnad från haveristerna så kommer jag här leverera ett riktigt haveri, pophaveri. Nej, men det är så här en grej som jag har tänkt på som jag faktiskt uppriktigt inte riktigt förstår. Som vi kanske kan reda ut här eller någon kanske kan höra av sig till oss och reda ut det. Jag vet inte. Jag har recenserat en skiva och lyssnat på en skiva av en person som heter Thomas Stenström. Han kommer från Uddevalla och skriver musik som kan påminna om Håkan Hellström lite grann till en början, tyckte jag. Och sådär. Men han är ju ganska stor och populär artist. Han har släppt en ny skiva. Den heter Dreamer.
Mm.
Just det. Jag skulle ta med mig en present till dig. Jag glömde det.
Mm. Den heter väl, alltså det verkar ha två titlar. Den heter Dreamer och sen heter den Dreamer nummer 1 Uddevalla eller något sånt där.
Ja, men det
eller
är nog
nummer 3 Uddevalla eller?
Jag skulle tro en EP som kom tidigare.
Ja, för det var den som låg på listan. Så den här andra har inte kommit upp på listan än.
Vilken lista?
Topplistan, den så kallade försäljningslistan i Sverige.
Den där som du har börjat
otippat
titta på.
Ja, men den har funnits sen 50-talet.
Jaha.
En topplista, försäljningslista. Sveriges Billboardlista.
Ja, men ja, jag förstår.
Där man slår samman alla former av streamingar.
Bara streaming?
Nej,
inte
och försäljningar och allting. Radiospelningar, allting. Tutti.
Mm.
Skit i det.
Ja.
Kör.
Den här skivan, den låter som att den är byggd på en låt av en annan svensk popartist, Markus Krunegård. Du vet hans låt Askan är den bästa jorden.
Den är lite kantig, men ganska bra.
Din bra låt. Älskar den
kan
låten.
Kan du nynna den liksom? Textraden?
Nej, men jag känner inte för sjunga
idag. Den är kantig men bra. Ja.
Ja, den är episk.
Jag sjunger inte. Jag känner inte för att sjunga idag. Det är bra.
Okay, du kanske ska sjunga lite med din...
Jag kan inte sjunga. Jag har Markus Krunegård. Det kommer jag aldrig att kunna göra.
Okej, men lyssna på den låten. Gå in på Spotify och lyssna på Askan i den bästa jorden. Sen ska man lyssna på då Thomas Stenströms låt Blå Jeans. Som inleder hela hans nya skiva. Blå Jeans har nästan en exakt likadan refräng, inte bara i melodin men också i texttemat. Den tar liksom Markus Krunegårds refräng men ändrar orden lite grann, liksom samma slags innebörd. Och sen kommer en låt till som heter Sena sommarnätter och den har versens melodispråk ungefär. Väldigt, väldigt, väldigt likt.
Alltså det är ton för ton typ.
Typ, jättelikt. Skitkonstigt, jag fattar inte typ varför har han gjort en Markus Krunegård låt i två låtar på den här typ 10 låtar långa mini-albumet. Varför? Det är skitkonstigt. Är det så länge sedan tycker man som den här Marcus Krunegård-låten kom, så att man kan använda de här låtarna och stjäla det utan att någon märker det, typ, eller?
Den kan väl vara typ 7-8 år, va?
Ja, typ 10 år eller någonting, ja, kanske. Det tycker inte jag är så länge, eller är det jag som har blivit gammal som inte tycker, jag har ingen aning. Men för grejen var, på Veronica Maggios senaste album så hade jag ju samma problem. Inte att det var, men då var det till exempel en Robin-låt, Be Mine, som var väldigt upptagen i Finare tråkigt låten, och sen fanns det andra låtar på hennes skiva som faktiskt var skitlika, en lycklig låt till exempel och sådär. Men det här väldigt, väldigt, väldigt tydliga stjälandet av liksom exakta strofer eller melodier till, man stjäl av en artist ungefär samma genre hyfsat samtida, det fattar inte jag.
Nej.
Man har ju alltid liksom...
Det är jävligt intressant, för det är svårt att göra utan att någon märker det.
Ja,
Är ju, ja, men det finns ju advokater. Det är en norsk sångerska nu som är inblandad i en rättstvist med Crosby, Stills, Nash och Youngs advokater där den här tjejen och hennes låtskrivarpartner har picklat en låt. Jag tror att det är Helplessly Hoping, en känd låt av deras.
Mm.
Och det blir ju alltid rättstvister av sånt där. Och det kan jag väl tänka mig att det kanske har blivit i de här fallen som du...
Men fast jag vet inte. Det känns som att i de fallen som du säger, det är en gammal låt, det är gamla artister med ett skivbolag som de har haft länge, så här, kanske en jurist som de har jobbat med, då händer det. Jag vet att det blev jättemycket rabalder, du vet, när Lana Del Rey, för att återkomma alltid till samma personer, hade en låt som heter Get Free, tror jag, som var en jättelik en Radiohead-låt, och Radiohead blev så himla sura och skulle hålla på att stämma henne och så. Och då tyckte jag att det var lite tramsigt, för det var också väldigt många år mellan dem, det var så tydligt
likt. Tyckte du att det var lite tramsigt?
Ja, jag tyckte Radiohead var
tramsigt. För jag gissar att du tog parti, exakt. Du tog parti för den lilla damen där.
Ja. Alltså, jag faktiskt älskar Radiohead också, men jag tyckte bara att...
De var lite tramsiga, tyckte du?
Ja, tyckte jag. Och då, just då så tror jag ändå att de hade bara att vinna på att hon gjorde den låten, att de fick en ny, och de själva hade stulit den från början också, så att det var så här. Men det här är så nära i tiden, det är liksom samma slags artister, de är så lika varandra, samma publik, hyfsat nära i tiden kommer låtarna. Jag har inte hört någon annan än mig irritera sig på det här eller prata om det, så att det känns som att typ jag håller på att bry mig om någonting som ingen bryr sig om.
Det kanske är så att du är den sista musikkritiken i det här landet, och det säger jag lite grann på allvar. Så att det kanske inte är folk som hinner lyssna på det där sättet. Alltså, nu har ju det här blivit en trend i ditt musikskrivande, att du har vässat ditt musikör så att du hör både det ena och det andra. Kan man inte säga så?
Ja, så här, är paranoid typ.
Nej, alltså det är ju, det där tycker jag är en konst. Eftersom jag har ägnat mig själv åt den under min storhetstid som musikkritiker och hade stora liknande kröniker som jag pumpade i några dagar. Dels var det om en Per Gessle-låt, Listen to Your Heart.
Ja.
Det har jag kanske pratat om tidigare här. Där jag tyckte att de hade picklat den från en låt från den kanadensiska gruppen Heart. Vilket ju var otroligt intressant. Eller, och speciellt och lite tveksamt. Och snott betyder det. Lånat.
Mm.
Pickla. Det är stockholmska.
Är det det?
Ja,
vad coolt.
Ja, eller hur?
Ja, då ska jag börja med det.
Och sen så var det en Mauro Scocco-låt som Lisa Nilsson spelade in på sitt första LP. Den heter ungefär så här: för varje gång jag ser dig är det som om hjärtat stannar upp. Det vet du vilken det är, va?
Ja.
Det var hennes andra hit efter Himlen runt hörnet.
Ja.
Den var en låt, en soul-låt som soul-låt. Så det var en smart... En engelsk soul-låt som heter You to me are everything. Jag kommer inte ihåg vad gruppen heter nu. Men hur det slutar, jag har ingen aning om. Jag tror att man får väldigt sällan veta hur de där grejerna slutar. För
precis.
I godo. Och det finns ju organisationer för musikskapare som hjälper till att lösa det där.
Absolut. Jo, det är sant. Det är lite evigt. Jag menar, Håkan Hellström... Men det är ju mer att Håkan Hellström till exempel, han har gjort en grej av att stjäla... eller vad ska man säga, inspireras av eller översätta engelska låtar till svenska och ta små melodier,
och ta strofer.
Att det kanske är så här, en del av att inspireras av det till att göra det här. Men jag tycker inte det är samma sak.
Nej, man får inte göra hur man vill. Men jag tycker det är intressant det här du sa. Först blev det Håkan Hellström och sen blev det Marcus Kunegård. En kollega till mig på Nya Värmlandstidningen.
Mm.
Som har, Nya Värmlandstidningen skulle jag säga, och Värmlands Folkblad också, som är två tidningar i Karlstad där jag hänger en del, har väldigt bra musikskribenter. Johanna Karlsson heter en tjej som har recenserat den här skivan, Thomas Stenström.
Ja.
Hon är inne på ett intressant spår. När Thomas Stenström först dök upp var det mest slående med honom hur träffsäkert han lyckades härma Håkan Hellström. Mm. Där är han inne på din linje. Jag har nog aldrig riktigt tänkt det. Men det ligger något i det. Ja, men jag tycker slå mig hårt i ansiktet är ingen Håkan Hellström-låt, har jag tyckt tidigare. Nu går jag tillbaka till Johanna. Nu, fyra fullängdare in i karriären, verkar Stenström snarare ha glidit över till att bli en Per Gessle-klon. Det är otippat, eller hur? Det innebär i praktiken att han gör extremt hittig pop på svenska som aldrig slutar att vara valpig. Det är en liten poäng han har där, för det är lite valpigt. Om det är bra eller dåligt, det är svårt att inte imponeras över att Thomas Stenström verkar ha så många slagfärdiga refränger i sig. Kan man hålla med om. Men även om han inte på just den här skivan slängt in några låtar där han jämför sig med Elvis, Moder Teresa och Astrid Lindgren bland andra, har han fortfarande ett rätt så självgott tilltal.
Mm.
Här går hon ju direkt angrepp mot ett av mina stora haverier, eller en av mina stora hyllningar i våran podd, när jag hyllade Thomas Stenströms Moder Teresa, Einstein och jag.
Ja.
Och denna låt som jag hyllade som ett fantastiskt epos för konfirmander och andra människor i en sjukt känslig ålder, där han hyllar dem.
Mm.
Dissar hon som självgott och förfärligt.
Ja.
Jag vill att alla som hör den här podden ska lyssna på den här låten. Den ligger på någon album tillbaka.
Mm.
Einstein och jag eller något sånt där. Jag vill fan ha facit. Jag vill ha facit av dig också.
Mm, spännande. Du ska få det nästa gång faktiskt. Jag ska lyssna på det.
Vår lille Per Gessle.
Ja, Per Gessle är intressant. Alltså, jag tycker att han verkligen har gått mot liksom så här hovet. Vad heter de här? Mares eller?
Ja.
Oops.
Aperol. Ja. Aperola. Kava Aperol.
Jesus!
Ja, men han är mera... Det håller jag verkligen med om.
De försöker vara Håkan Hellström, för de försöker sjunga, uttala ord på göteborgska. Är inte det skoj? Aperol!
Det är så dåligt.
Aperol
är inget göteborgskt ord.
Aperol, jag vet inte vad man säger Aperol i Göteborg.
Men jag tycker alltså det är... några av de här, särskilt en refräng, kommer jag inte ihåg vad låten heter på den här nya skivan med Stenström.
Mm.
Man, den är ju som... Den är ju halvfärdigt producerad. Det enda man väntar är att det ska komma in en sån här Smith & Tell marsch i refrängen. Och han gör det bara en halvhjärtad Smith & Tell.
Mm, kanske det.
De har lite att jobba med, de här göteborgarna. Kan vi inte vara överens om det?
Ja, men han är ju inte göteborgare, han är från Uddevalla.
Ja, det är väldigt nära.
Ja, det är faktiskt väldigt långt ifrån, men...
Joel Alme, Håkan Hellström, Thomas Stenström. Den typen av musik skulle fan aldrig kunna skapas utav en människa från östkusten. Håller du inte med om det?
Mm, jo, men
alltså, det är omöjligt. Det finns inte här.
Kava Aperol. Nej, men jo, det finns, och jag tycker att det finns en värme i det som jag tycker är bra. Och en liksom autenticitet som inte Thomas Stenström har med sig i hela vägen i den här skivan.
Nej.
Dock.
Men den är ganska begåvad, tycker jag. Jag tycker han får i alla fall... godkänt.
Men tycker du att den behandlar småstadsångest eller
inte
vad man ska säga?
Inte det minsta.
Nej, men det anslaget så här påstår den sig göra, det gör den ju verkligen inte.
Men jag tycker att han ska också skärpa sig och hitta vad det är han är egentligen. Han sjunger med den här lite pipiga, bräkniga balladrösten eller poppelipopprösten. Och så försöker han sjunga såna här allvarliga texter. Jag tycker att han...
Mm.
Håkan Hellström skulle ju kunna... Man skulle kunna säga klara det. Att blanda det där. Men det tycker inte jag att han gör. Han slår mig hårt i ansiktet funkar det på. Men det funkar inte så bra. Poppelipopp. På resten.
Nej.
Han ska skärpa sig.
Ja.
Tycker jag.
Mm, spännande.
Ja.
Spännande.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Har du...
Och jag är helt slut. Jag har varit sjuk, vill jag poängtera.
Ja,
en
men
gång
tycker...
till. Jag är helt utmattad av mig själv.
Ja, drick lite vatten där.
Prata.
Ta det lite lugnt. Jag tänker så här, vad skönt att du kunde läsa ändå när du var sjuk. Eller du kanske lyssnade.
Jag lyssnade på en ljudboken och det var Thomas Bollme.
Du vet
Tintin.
Jobbigt läste, ibland när man är sjuk.
Som läste Elton John.
Ja, vill passa på
och
att läsa.
Det är också jätteroligt. Är det är flera sjuk. Ord som, flera engelska artister och framförallt artistnamn som han inte kan uttala. Ja. Han har inte en aning om vad de heter. Och det är så pinsamt,
gud,
fast gulligt också.
Ja. Varför kollar han inte upp det? Det ingår ju i jobbet.
Ja, han kanske kunde ha en regissör.
Ja, men alltså, en gång har en av mina böcker lästs in.
Nej.
Då
slipper du.
Mm.
Så är det, men det är, bara lite, det är bara lite gulligt. Ja, det här är Fisherman's Friend, så att du överlever.
I alla fall, den personen som läste in min ljudbok hörde av sig väldigt noga med hur man skulle uttala olika då arabiska namn som vi fick ta reda på hos honom. Så att han gjorde ett ganska väldigt grundligt jobb när det gäller den saken.
Det ska man göra.
Ja. Du, har du kollat på Netflix-serien Nasty Cherry?
Nej, jag tittar bara på The Crown.
Amen.
Jag är helt torsk.
Okej. Okay. Mm. Jag förstår.
Förlåt.
Det kan vara svårt att bryta sig loss när man är helt torsk på en
serie. Ja, men jag har varit sjuk.
Ja, men jag vet, men du har kanske hunnit se mycket. Du kanske har kunnat kolla på den här.
Jag har varit sjuk.
Okej, men du vet Charlie XCX.
Ja.
Artist som ligger mig ganska varmt om hjärtat faktiskt. Sedan jättelång tid tillbaka. Hon har gjort en tv-serie. Där plotten är ungefär att hon vill starta det bandet som hon hade velat lyssna på och inspireras av när hon var 14 år. Och så plockar hon ihop ett band och så får serien, eller tittarna, följa det här bandet när de då ska göra musik tillsammans, slå igenom tillsammans och göra det här väldigt snabbt. Det är ju liksom ett klassiskt grepp, du vet. Fame Factory. Korset med Idol eller Big Brother eller någonting sånt där. De bor i ett hus tillsammans och ska göra musik. De känner inte varandra från början. Och Charlie XCX har plockat ihop de här på något sätt som man inte riktigt vet. Men det ska vara ett band som har är tillräckligt lika för att kunna göra den här musiken som hon ser framför sig. Men också tillräckligt olika för att ska kunna skava lite kanske och bli bra tv.
Mm. De har kanske en regissör.
Det är två amerikaner, två britter. Två som har musikalisk bakgrund och två som sägs det inte har det alls. Det är en tjej som har tränat jättemycket på att spela bas för att kunna vara med i det här bandet. Och det är en tjej som säger att hon inte har sjungit någonting annat än i duschen innan. Men sätter det förvånansvärt bra. Men det är ju som man tänker sig själv att om någon skulle ringa till henne och säga så här: va, kan du sjunga? Ja, i duschen. Ja, men du får vara sångerska i det här bandet. Och så bara sätter man det på första inspelningen så låter det svincoolt. Ja.
Då tror man att det är lite bluff kanske.
Kanske det. Hur som helst så är det här en svinintressant serie. Den är inte bara skitsnygg och spännande, utspelar sig i ett hus i LA med jättesnygg belysning, bla bla bla. Klart att jag tycker det är coolt. Mm. Men den skildrar också musikbranschen, en del av musikbranschen som den ser ut idag. De åker på sessions där de ska spela in låtar väldigt snabbt med olika producenter. De ska liksom väldigt snabbt komma upp med en låt som ska läggas upp på Spotify. Den ska få se så många spelningar. De ska hålla igång sina sociala mediekonton. Så man får liksom komma bakom branschens kulisser lite på det sättet. De är på väg. Det skildras som att de är på väg i bilen till en session. Alltså när man ska spela in en låt tillsammans med en låtskrivare eller producent. Och i bilen så bestämmer de sig för att ringa till Charlie, som då är liksom någon slags mamma, manager till det här bandet. Hon är femte medlemmen, säger hon, men hon är liksom inte med i bandet. Ringer till henne och säger så här: ja, men vi skrev själva en jättebra låt igår. Jag känner också att så här, ja, men ska vi inte jobba med kvinnliga låtskrivare, kvinnliga producenter? Det finns ju det. Jag själv vill jag väldigt gärna testa att vara producent, säger en av tjejerna. Det känns som att vi ska göra den här grejen tillsammans med kvinnor. Jag tror att hon också har typ, delvis uppfattat sin omvärld som att det är tid för kvinnor att ta tag i låtskrivande och producerande och ta för sig i branschen. Jag tror att hon uppfattar Charlie XCX som en förgrundsfigur för en feministisk ikon inom popmusiken. Hon är låtskrivare, hon är producent, hon har tagit sig jättelångt, hon har uttalat sig om de här frågorna, kvinnors roll i musikvärlden i massa magasinsintervjuer och så här. Så att jag tror att hon uppfattar att det är det rätta att göra i det här också. Och hon har ju verkligen en poäng, vill jag säga. Om man nu ska göra ett sånt här empowering kick-ass girl band. Låt dem skriva sin musik. Liksom. Mm. Men när hon ringer till Charlie så får hon istället en utskällning. En fet utskällning och uppläxning.
Varför då?
Hon blandar liksom ihop två saker där. De är ju på väg till en session och hon säger så här: man ställer inte in en session när man är på väg. Ni ska åka till den här snubben och spela in låtar med honom. Ni ska vara glada att ni har fått det här den här möjligheten. Och det har hon ju rätt i. Det är klart man inte kan så här ringa en kvart innan och säga vi kommer inte. Utan det gör man ju nu när de hade bestämt det. Men hon lägger in samtidigt in så här: man jobbar med killar. Jag jobbar med skitmånga killar i den här branschen. Och det har gett mig jättemycket. Det spelar ingen roll om killar eller tjejer. Alltså hon skjuter ner hennes liksom feministiska uppvaknande och vilja och kraft totalt. Så att hon blir ju skiträdd. Och alla andra i det här bandet blir också skiträdda. Och bestämmer sig för att inte ställa sig bakom henne, utan låta henne få ta den fighten och den skiten själva. Så
de beslutar sig för att inte ställa sig bakom henne.
Ja, de beslutar sig för att inte.
Hur kommer de fram till det då?
Nej, men de blir ju jätterädda för att de inte ska få med det här bandet. Ja. De är jätterädda för att få skäll. De är jätterädda för att göra fel. Så att det här, hon säger också så här: jag trodde att vi var systrar. Jag trodde det här systerskapet som man pratar om. Vart fan var det när jag behövde systerskapet? Både hos Charlie men också hos sina bandkompisar. Mm. Ja, och det leder till en jätteskonflikt. Men jag tycker bara det är så fruktansvärt intressant. Jag blir också nämligen ganska chockad först hur hon då Charlie sköter den situationen helt fruktansvärt. Men det säger också väldigt mycket om hur den industrin ser ut idag.
Men är du besviken och förbannad på Charlie då?
Ja.
Ja, det är så alltså.
Ja.
Faller hon som ikon för dig?
Alltså delvis gör hon det, fast samtidigt är jag ju inte förvånad heller egentligen, eftersom jag vet mycket väl hur det funkar i den där branschen och i andra sammanhang när det kommer till, alltså det är en sak att vara stå för feministiska saker utåt eller säga massa grejer utåt, det är en helt annan sak hur det verkligen fungerar och hur man förhåller sig till makt när man är en del av en bricka i det spelet, tyvärr.
Har du sett alla avsnitt?
Mm.
Det blir inget liksom en skön upplösning av den där grejen på slutet då? Där hon skärper till sig?
Nej, det skulle jag inte säga. Utan det är den sanningen som då liksom, om man inte tänker själv eller är medveten själv, men den sanningen som man bär med sig från det är att visst, ni kan ju spela lite, men ni behöver de här männen för att ta er fram ännu bättre, ännu längre, eller ni måste samarbeta med dem, eller man ska inte sätta sig upp med det här. Det är liksom konklusionen i det, så tyvärr. Ja, men däremot så det är ju scenen med. Och ja. I mina ögon framstår ju Charlie XX, som du säger så här, rasar hela din föreställning med henne. Ja, det gör den ju delvis. Och det utsätter ju hon sig för, eller de gör ju så. Mm. Sen är det ju inte säkert att alla tittare ser det som jag ser, eller så.
Om man vill göra en tv-serie som handlar om vad man skulle ha haft själv när man var 14, så är det ju konstigt att göra så, kan man tycka.
Mm. Eller hur?
Ja.
Så premissen, hon säger liksom emot sin egen premiss.
Men jag är skeptisk till alla sådana där serier. Därför att jag tror mig, inbillar mig i alla fall, och tror mig veta också att de är sjukt styrda av regissörer.
Mm. Men det gör inte så
och mycket. Och där de hetsar, ja men då är det ju kanske, jag vet inte om man kan tvinga henne att göra saker. Men folk som är med i tv har ju en tendens att göra saker de egentligen inte vill.
Mm.
Så att... Jag tycker du ska blicka in bakom kulisserna och fråga hur det egentligen gick till.
Ja, jag är jättesugen på att intervjua de här personerna på riktigt.
Hur kunde du göra så?
Men,
ska du fråga, tycker jag.
Ja.
Hur kunde du vara så taskig?
Men du, man blir lite så här också. Jag vet inte om du kommer ihåg, men jag berättat om Spice Girls, som är en annan grupp som blev liksom så här skapad och ihopsatt för att de skulle liksom bli en framgång väldigt snabbt på saker och så här. Det som hände med dem var att de lärde känna varandra och hittade ett uttryck som de ville göra, eller liksom vilka de ville vara, som inte överensstämde med deras manager som först satte ihop dem, och de gjorde revolt mot den personen, lämnade honom som faktiskt satte ihop dem och signade med någon annan. Jag vill inte vara sån, men kanske Nasty Cherry skulle kunna göra samma.
Anna Björk,
ja.
Vi hade tänkt prata om så mycket idag, men jag är ju lite krasslig så att jag orkar inte prata. Jag orkar inte prata om dagens 70-åring Ulf Lundell. Det får vi ta nästa gång.
Ja.
Jag vill bara säga, du får som den ständiga hemläxan att titta på, eller åtminstone lyssna på, Så mycket bättre 2019. Det är så sjukt intressant det som händer. En enda människa kör över totalt och dominerar totalt och skapar den ena fantastiska och intressanta låten efter den andra. Och konceptet är att det är en hyfsat ung tjej som tolkar gubbar.
Mm-hmm.
Och det är Miss Li alltså. Mm. Hon har ju en hit nu med en av de här låtarna som har 6 miljoner streamingar på bara på ett par veckor.
Det här är som ett parallellt universum.
Ja, men det är ju det. Men alla hennes låtar i princip, hon har gjort, vad är det, 4 stycken, är svinbra. Och hon lyfter gubblåtar. Det är helt fantastiskt. Att du har levt under din sten de här veckorna utan att njuta av det här är så feltänkt.
Jag har varit för fokuserad på hur jag själv ska kunna starta ett band. Släpp den.
Exakt.
Släpp det. Och börja kolla på Så mycket bättre.
Ja, du ser. Mm. Elton John-boken för övrigt är intressant, just att den skildrar musikvärlden före Beatles. Den såg ut exakt som ny. Låtskrivar-sessions med människor som producenter och andra satt ihop.
Mm, just det.
Och sen när Beatles kom så dog den. Och nu är den tillbaks. Mm. Ja, det är jävligt intressant, för det har inte jag tänkt på.
Inte jag heller.
Gubbarna levererar. I alla fall i bokform.
Okay, men det kan inte vara vår utgång.
Nej, att gubbarna levererar.
Nej.
Nej, vår utgång är att jag är sjuk.
Okay.
Nej, jag är frisk nu.
Nej, men gå hem och kurera dig.
Ja, tack snälla Anna.
Ja, så hörs vi nästa vecka. Men
och vi säger väl lite grattis till Ulf Lundell, va? Som fyller jämnt.
Ja.
Och nästa vecka kommer hans, i dagarna kommer hans nya singel, Stockholm någonting heter den.
Ja, det är kul.
Han är inte göteborgare, eller hur?
Absolut inte. Värme.
Puss och kram.
Ja, ja. Hej, hej.
Tack gode gud att jag slapp, Lundell. Åh, jag var helt slut.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.